Gött, härligt. Varsågod och sitt ner. Visst är det underbart med lovsång, hörni? Va? Fantastiskt, tack ska ni ha. Jättebra. Ja, en applåd då. Och visst har det varit gott att gå igenom andens frukt som vi har gjort här. Temat är ju bära frukt. Och till exempel förra söndagen var ju otroligt bra när Roger predikade om vänlighet. Mycket bra. Har ni inte lyssnat på det? Var ni inte här? Gå till podden och lyssna på det. Det var fantastiskt bra. Så idag har vi kommit fram till godhet. Bära frukt, andens frukt, godhet. Mitt namn är, som ni hörde, Mattias Johansson. Jag är gift med Vanessa. Och jag är jätteglad för det, Vanessa. Det ska du veta. Jag älskar dig. Och du är det bästa som har hänt mig. Jesus och sen du då. Så är det. Och som ni hörde, min svärmor är här också. Mom, I'm very happy you're here. It's gonna be good. Lite press, va? Ja, precis. I better deliver. Så är det. Kan jag börja med ett par roliga historier? Är det okej? Okay? Så här är det. På tal om gott. Det handlar om godhet idag. Jakobs mamma sa så här. Hur kommer det sig att det bara finns en kaka i burken? Det fanns ju två igår. Jakob funderar och så svarar han: det måste bero på att det var så mörkt så jag såg inte den andra. Så där va. Ja, jag tyckte den var rolig. Den här då? Det här måste bli lite bättre respons på den här. Jag har tro. Den här historien handlar om en boss som inte var så god. En anställd var helt utarbetad, men hon visste att bossen, chefen, skulle inte ge henne ledigt. Så en dag så ställde hon sig på skrivbordet och höll händerna över huvudet så här. Och bossen kommer ut, chefen kommer ut och frågar: vad gör du? Sätt dig ner. Hon säger: nej, jag är en glödlampa. Och han får ju lite panik och säger: du är helt utarbetad, gå hem. Du ska inte vara här längre. Så hon börjar gå mot dörren. Och då reser sig den manliga kollegan upp och börjar också gå mot dörren. Så chefen frågar: vad ska du nu då? Jag ska också hem. Jag kan inte arbeta i mörker. Det var bättre. Så är det. Patrik och Kiki, jag ska säga tack att jag får predika här idag. Det är nära. Jag är tacksam för det. Ta det inte för givet. Absolut inte. Se vad ni har gett er in på här idag. Men vi vill också säga att vi älskar er som pastorer och som vänner. Tack ska ni ha. Tack att ni finns. Så här är det att min fru, hon är duktig på mycket. Hon är vad jag kallar henne, bland annat en trädgårdsmästare. För hon är en mästare i trädgården. Hon är jätteduktig på det. Så jag frågade Vanessa om frukt. Hur fungerar det här med frukt egentligen? Ni kan också kika på den här bilden. Äpplet till vänster, det är en god frukt, eller hur? Äpplet till höger, det är nog ingen här som skulle vilja äta det, eller? Så jag frågade Vanessa, hur fungerar det med frukt egentligen? Och hon sa så här, ungefär så här. Jag läser från mitt papper här för att få det rätt. Hur frukten är beror bland annat på vilken kvalitet som rötternas jord har. Hur mycket godhet finns i jorden egentligen? För att få bra frukt behövs bra näring. Man kan få frukt från dålig jord. Men det är inte god frukt. Den har inte samma kvalitet. Bra va? Så är det otroligt viktigt att den jord som rötterna är i, står i, eller vad man säger på trädgårdsspråk. Det är jätteviktigt att det är god jord. Och det vill jag att vi tänker på. Jag kommer läsa, jag har översatt ett litet stycke från Application Study Bible. Jag satt och läste om andens frukt. Och det här citatet tycker jag är så bra så jag vill läsa hela detta. Men tänk på detta då om god jord och att ha rötterna i god jord. Så här står det där. Och ni kan följa med på skärmen. Det är Lollo som har kämpat stenåt här. Gör ett kanonjobb där borta på skärmen. Så här står det. Andens frukt är den helige andes spontana arbete i oss. Anden producerar dessa karaktärsdrag som återfinns i Kristus. Det är biprodukterna av Kristi kontroll. Vi kan inte få dem utan hans hjälp. Om vi vill att andens frukt ska växa i oss, så måste vi koppla ihop vårat liv med hans. Vi måste koppla ihop vårat liv med Jesu liv. Vi måste känna honom, älska honom, komma ihåg honom och imitera honom. Som ett resultat kommer vi att uppfylla lagens syfte. Att älska Gud och våra medmänniskor. Häftigt va? Det här med andens frukt, hur otroligt viktigt det är. När jag läser detta förstår jag det. Om vi låter andens frukt växa i oss så kan vi faktiskt vara med och låta Guds lag hända här på jorden. Och det var ju så att Jesus blev ju frågad av någon man, vilket är det viktigaste i lagen? Och då sa han att älska Gud över allting, men att också älska din medmänniska. Eller hur? Och det kan vi få vara med och göra här. Men då gäller det ju det här med den goda jorden som våra rötter ska vara i. Det är ju Jesus Kristus. Vi måste vara rotade i honom för att hans frukt ska kunna bli den goda frukten som var här och inte det där ruttna äpplet. Eller hur? Vi måste vara rotade i den här goda jorden. Som det stod här, vi måste älska Jesus. Vi vill imitera honom, försöka bli mer lika honom. Helt enkelt spendera tid med Jesus. All right? Och det här ska vi ha som grund. Det är lite generellt om att bära frukt, om andens frukt. Men jag vill ändå så börja med det. Tänk på den här bilden med god jord när vi fortsätter här. Så idag är det godhet. Jag skulle vilja ta tre punkter vad gäller godhet. 1, 2, 3. Första punkten har jag kallat godhet är inte detsamma som snällhet. Godhet är inte detsamma som snällhet. Det ska vi lyssna på lite grann snart. Andra punkten, mycket viktigare än första, Guds godhet ska jag prata om då. Och tredje handlar om vår godhet tack vare Jesus. Vår godhet tack vare Jesus. Men det här med att godhet inte är detsamma som snällhet. Vad menar han, tänker ni? Jag ska förklara det. Om vi börjar med en bibelvers här från Johannesevangeliet. Det här är Jesus. Jag läser inte hela historien, men vi kommer in kapitel 2, verserna 13-16. Då står det så här. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han de som sålde oxar, får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord. Och till duvförsäljarna sa han, ta bort det härifrån, gör inte min fars hus till en marknadsplats. Chockerande va, vad gjorde Jesus? Är det någon här som tycker det Jesus gjorde var snällt? Jag ser inga händer. Jag tycker inte heller det Jesus gjorde var snällt. Men vet ni en sak? Jesus, så här tror jag, Jesus var inte alltid snäll. Men Jesus var alltid god. Jesus var inte alltid snäll. Som vi tänker på snäll. Men han var alltid god. Och det tycker jag är faktiskt en viktig skillnad. Och jag predikar mest av alla till mig själv. Jag har hört hela mitt liv att du är så snäll, Mattias. Och det är inget fel att vara snäll. Jag är hellre snäll än elak. Right? Hellre snäll än elak. Men just den här skillnaden mellan snällhet och godhet. Jag önskar i mitt liv att jag kan skruva upp min snällhet lite mer så att jag faktiskt blir lite godare. Och ibland lite mindre snäll. Det kan behövas som här när Jesus drev ut folket från templet. Det var saker och ting där som hände som inte borde hända där i Guds hus. Jesus gjorde något som var gott på ett sätt som inte var så väldigt snällt. Och vi kan också behöva göra det här ibland. Patrik, du nämner ju ofta tough love. Tuff kärlek. Om man pratar med en vän i kärlek och säger att nej, det här är inte rätt. Det här mår du inte bra av. Eller andra mår inte bra av detta. Det är otroligt viktigt att kunna göra det och våga göra det. Så ibland behöver vi lägga bort vår snällhet för att faktiskt kunna vara goda. På engelskan, när jag tänker på snäll, då är det närmsta ordet som jag hittar är nice. Det kan ju stämma. Nice, snäll. Medan god är good. Och jag tror inte jag har hittat någonstans i engelska biblar att det står God is nice. Men det står på jättemånga ställen att God is good. Gud är god och det får vi aldrig glömma bort. Även att vi inte alltid kan förstå och förklara allt som vi läser, framförallt i Gamla testamentet, så är Gud god. En liten snabb poäng också här vad gäller just det här med snällhet Och där är jag också. Att man vill ju att ens barn ska vara så snälla. Känner ni igen det? Pojkar och flickor, ni ska vara så snälla. Kanske det är så att vi på något sätt förhindrar ett äventyr som Gud vill ha. Som vi alla egentligen ska ha ett äventyr med Gud. Vi kanske ibland boxar in honom och barnen i vår snällhetsbox så att de missar det här äventyret. Och då istället söker äventyret på andra ställen som inte alls är bra. Så jag vill bara säga detta för att avsluta första punkten då. Är det förvirrande? Nej. Så här. Du behöver inte alltid vara snäll för att vara god. Kom ihåg det. Du behöver inte alltid vara snäll för att vara god. Det är det jag vill ha sagt med punkt nummer ett då. Men tvåan, mycket viktigare än första. Så glömmer ni första, det är okej. Andra vill jag ni ska komma ihåg. Det handlar om Guds godhet. Guds godhet. Här ska jag visa en bild från en Connect-grupps utflykt vi hade. Är ni med i Connect-grupper här? Hemgrupper? Ja, det är många som är med. Är ni inte med i en hemgrupp, prata med mig efteråt. Eller med infodisken, personen som står där, Jimmy idag. Så hjälper vi er att hitta en Connect-grupp. För det är fantastiskt att kunna dela livet där. Lära känna varandra så man vågar be tillsammans. Man får läsa ordet, Guds ord tillsammans. Lära sig mer om honom. Fika och ha gott tillsammans. Så ibland gör vi också såna här utflykter. Det här var vi på, det var Christer och Oskar och Bianca som hade dratt ihop och planerat att vi skulle åka till Halmstad, ett äventyrsland där. Vi sitter och äter efter en fantastisk dag på ett ställe som heter Wild West. Och, wow, säger Patrik. Det var gott, det var jättegott. Jag måste läsa innan till här. Det heter Hickory Smoked Barbecue Glazed Ribs. Åh, det var jättegott. Fantastiskt gott. Och här ser ni Frans i förgrunden. Frans Irnig, han är ju jätteglad. Han njuter av maten här. Och våran son Josiah, lite längre ner på vänster sida, han har fått, som han sa, en egen ketchupflaska. Han var så stolt och så glad och han sprutade på hela måltiden och öste på med ketchup och tyckte det var jättegott. Det här var en god måltid, men lyssna på det här. Så här står det i Saltaren, en saltasalm 34, vers 9. Smaka och se att Herren är god. Salig är den som flyr till honom. Inte rent fysiskt att vi smakar på Gud. Men vi kan smaka, vi kan pröva, vi kan se att Gud är god. De där revbensspjällarna var jättegoda, men det kommer ju inte i närheten av Guds godhet, eller hur? Han är god. Eller det var ju du, Patrik, tror jag, som hade uppe på skärmen här om veckan från The Message, som är en översättning på engelska som säger lite mer vardagligt språk. Där står det så här, samma vers. Worship God if you want the best. Worship opens doors to all his goodness. Worship opens door to all his goodness. Lovsång, inte bara med våra röster men också med våra liv, öppna dörrar till all Guds godhet. En nyckel, eller hur? Den får vi inte glömma bort. Så vad gäller godhet, så någon har sagt så här att det finns två sorters godhet som Gud har. Det finns en generell godhet, the common goodness of God. Gud skapade ju den här världen. Och vi kan läsa den bibelversen. Det är i första Moseboken 1:31. Där står det så här, Gud såg på allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon, den sjätte dagen. Gud skapade ju världen, han gjorde världen. Och det här fantastiska jordklotet med allt det fina som vi har. Och så tittade han på det och han såg efter när han hade skapat fiskar och djur och allt vad det var, att det var gott. När han skapade människan så sa han, det var mycket gott. Gud såg att skapelsen var god. Det står i bibelverser att genom skapelsen förstår vi Guds godhet. Det är den generella godheten som Gud har. Oavsett om vi är kristen eller inte. Oavsett om vi tror på Gud eller inte. Så är Gud god genom sin skapelse. En generell godhet från Gud. Med välsignelse som kommer alla till del som lever på den här planeten. Okej? Och det i sig är ju fantastiskt. Men det som är ännu mer oerhört gott är när Gud sätter en plan i verket för att rädda oss människor. Det är en väldigt specifik godhet som ingen annan har. Ingen annan kommer i närheten av den godheten som Gud har där. Det var ju så att Gud skapade en perfekt värld. Vi människor, vi gjorde fel. Vi gör fel, vi syndar. Och Gud är helig, han kan inte vara i närheten av det felaktiga. Men då satte han en plan i verket för att skicka Jesus hit till jorden. Vi behöver inte nå upp till Gud. Han kom ner till oss genom Jesus Kristus. Jesus tog våra synder på sig på korset. Dog för oss. För att vi ska kunna få en öppen väg till Fadern igen, till Gud i himmelen. Och jag återkommer till det i slutet också. Men det är just det som är den fantastiska godheten med Gud. Det här med att han satte i verket den här planen för att rädda oss människor. Helt otroligt. Och jag tänker ofta på den godheten att han offrade ju sig själv. Det står ju i Bibeln att Jesus är Guds son. Alltså han är Gud Jesus. Och han offrade sig själv för vår skull. Om inte det är godhet, då vet jag inte vad som är godhet. Ni får gärna gå hem efteråt här idag och läsa psalm 107. Det är ett av de många bibelställena där det står mycket om Guds godhet. Den här psalmen, Psaltarpsalmen 107, är matad av Guds godhet. Läs gärna det sen. Så, ja, det är så gott att läsa i Bibeln om Guds godhet. Överallt finner vi det. Och den här punkten om Guds godhet, jag skulle vilja avsluta den med att ställa en fråga till mig och till dig. Så här, om Gud skulle ta bort all sin godhet ur våra liv, hur skulle det vara då? Om Gud tog bort all sin godhet från mitt liv, hur skulle mitt liv se ut då? Och ur den här frågan, i alla fall i mig, så reser sig mycket tacksamhet för honom. För att han är så god. Livet är inte alltid lätt. Absolut inte. Men i det tuffa, i det jobbiga, så är Gud med. Hur skulle det se ut om inte hans godhet var där? Jag är jättetacksam för Gud och för att han är god. Men så tredje punkten då, som handlar om våran godhet. Vad ska vi göra med det här egentligen? Och kan vi fixa detta? Det handlar om vår godhet, men trycket på den meningen, emphasis, vad säger man, tyngdpunkten där, ligger ju i tack vare Jesus. Tack vare Jesus så har vi faktiskt möjlighet att vara goda. Så först och främst vill jag kika lite på vad ska vårt sikte vara med den här godheten i vårat liv? Vad ska vi sikta på vad gäller godheten? Det är väl så om man siktar, att siktar man på någonting lågt, då kommer man ju rätt lågt. Oftast lite lägre än det till och med. Så vad ska vi sikta på? Det finns ju så mycket. Vi hade kunnat köra en, vad kallar man i gamla goda tiden, så här tombola. Är ett gammalt ord. Men alltså man drar något ur en tombola, ur en hatt eller vad man ska säga. Man drar bibelverser och ofta hade vi nog hittat en bibelvers om godhet. Så jag har valt tre stycken från Nya Testamentet. Daniel, du läste ju fantastiskt här i inledningen om Guds godhet, den bibelversen du hade där. Här är Kolosserbrevet 1:10. Kolosserbrevet 1:10, där står det så här. Målet är, vad siktar vi på alltså? Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Häftigt va? Målet är ju att vi ska leva värdigt Herren. Och hur gör vi det? Jo, det förklarar ju versen själv här. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Här uppmanas vi, det här får vara vårt mål, att faktiskt få bära frukt i goda gärningar. Precis som du sa innan, Daniel. Och vilken utmaning. Här känner man ju redan lite, wow, det här känns inte helt lätt. Men vi fortsätter andra versen. Som jag har plockat ut är Matteus evangeliet, kapitel 5 och vers 16. Matteus 5, 16. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Vad häftigt alltså. Vi ska kunna få lysa som ljus. Och så är det ju med ljus. Oavsett hur mörkt det är så syns ju, även om det är ett litet ljus så syns det i mörkret. Eller hur? Så här får vi en uppmaning och en uppmuntran att faktiskt få vara ljus som får lysa för människorna. Och när människorna ser de goda gärningarna vi gör, då stannar det inte med att åh Mattias, du är så duktig, eller åh Susanna, du är fantastisk, eller Arne, helt otroligt vad bra du är. Utan det stannar ju inte med oss, utan det reflekteras ju upp till Gud, som det står här. Gud får ju äran av detta. När människor ser goda gärningar som du och jag gör, så får Gud ära. Och det är otroligt gött att veta. Tredje versen i Romarbrevet. Kapitel 12, vers 9. Det här är en kort vers, men så bra. Romarbrevet 12, 9. Där står det, älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Ja, vi älskar varandra uppriktigt. Tack för den applåden. Underbar. Älska varandra uppriktigt. Inte bara lite plojigt, va? Utan vi älskar varandra uppriktigt. Inte med några konstiga motiv i bakgrunden. Vi älskar varandra uppriktigt. Och sen också det här med att vi avskyr det onda. Vi kan faktiskt avsky det onda. Och håll fast vid det goda. Om jag håller i det här pappret. Jag håller det. Ni ser, det sitter fast i handen där jag håller det. Men skulle jag göra så att jag inte håller i det, vad händer? Det ramlar. Tyngdlagen heter det, va? Och se om jag kan böja mig. Trötta knän. Men det är ju så att det är ju något aktivt, eller hur, att hålla fast vid det goda. Det är inget som sker automatiskt, utan vi väljer att hålla fast vid det goda. Okej? Okay? Det är ett beslut vi tar att vara goda. Men i allt detta, de här tre verserna som är så uppmuntrande, kan vi, eller jag kan känna så, hur fixar vi detta egentligen? Till och med Paulus, han som skrev halva Nya Testamentet, han som var så nära Jesus, han sa, varför gör jag sånt som jag inte borde? Och varför gör jag inte det som jag borde? Typ så. Det är ju så ibland med oss, eller hur? Vi strular till det. Vi gör fel. Vi syndar. Så hur ska vi fixa detta? Det är ju så att Jesus hjälper här. Och när jag funderade på detta så kom Markus evangeliet kapitel 10. Verserna 17-18. Jag tänkte på den versen då. Markus evangeliet 10:17-18. Så jag läser den först. Och här i kommer vi se en nyckel till hur den här andens frukt, godhet, kan växa i vårat liv. Hur det här äpplet som vi såg på första bilden här kan få bli en god frukt. Och inte den här ruttna frukten som ingen vill ha. Ingen vill se. Och framförallt ingen vill äta. Så här står det i den här versen. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Så sa Jesus. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Och jag tror så här, först, han sa detta tror jag, det är inte min huvudpoäng, men han sa detta för att visa att han faktiskt är Gud, att Jesus är Gud. Mannen kallar honom god, han säger, du kallar mig god, bara Gud är god. Ja, det är okej, för jag är Gud. Jesus, det förstår vi från Bibeln, är 100% Gud när han vandrar här på jorden och 100% människa. Okej? Så Jesus är Gud, han bekräftar vad mannen säger, ja, jag är Gud. Men sen kommer vi till nyckeln just vad gäller godhet i vårat liv. Så här står det i Bibeln att fast Jesus var 100% Gud här på jorden, så lämnade han sina himmelska attribut, sina superkrafter kan man säga i himmelen. Och var 100% människa. Det är del av frälsningsplanen, jätteviktigt att så skulle vara fallet. Och då kan man undra, hur kunde Jesus göra alla de här undren? Hur kunde han vara god hela tiden och aldrig göra något som var ont eller något som var fel? Nyckeln här är ju att Jesus hade den heliga ande och följde den heliga ande. Det står i Bibeln att Jesus gjorde bara det som fadern ville att han skulle göra. Och det kunde han inte göra i sin egen styrka som 100% människa han var. Utan han var tvungen att lita 100% på den heliga ande som bodde inne i honom. Och det är samma heliga ande som bor i dig och mig. När vi säger, ja Jesus, jag vill att du ska vara min frälsare. Jag vill ta emot dig som min räddare. Jag behöver hjälp, jag fixar inte detta själv. Jag behöver vända om till Gud. Och det gör vi genom att ta emot Jesus. Återigen, det kommer vi knyta ihop med på slutet, precis det. Men just det här är nyckeln som jag ser det till att andens frukt, godhet, ska kunna växa och bli stark i vårt liv. Det är att vi faktiskt lyssnar in den heliga ande, precis som Jesus behövde göra. Om Jesus behövde den heliga ande, hur mycket mer behöver inte du och jag den heliga ande? Så när Jesus säger, varför kallar du mig god, bara Gud är god? Ja, bara Gud är god, men jag kan vara god för att den heliga ande hjälper mig att vara god. Precis som vi sa i början med introduktionen här, de här rötterna som vi har som får gå ner i den goda jorden, att vi får rota oss på Jesus Kristus. Vi får rota oss på Jesus Kristus. Och det är så fascinerande med Jesus, eller hur? Det är så mycket man kan säga om honom. Men det här också, när han hade kommit till jorden. Han hade dött för dig och mig. Tagit våra synder på sig. Och han uppstod på tredje dagen. Han besegrade döden, som vi sjöng innan. O död, var är din udd? Döden har ingen udd längre. För Jesus har besegrat döden. Och då så säger han till lärjungarna sen, för det är klart de vill ju fortsätta vara med Jesus på jorden så länge som möjligt. Deras mästare, deras herre, deras bästa vän. Men då säger han, det är bättre att jag far till himmelen igen, till min fader. För då kan jag skicka hjälparen till er. Hjälparen, det är ett namn på den heliga ande. Jesus, han lämnade, han var en fysisk person här på jorden så att den heliga ande kan komma till oss och bo i vart enda ett av våra hjärtan här. Vi har den heliga ande till hjälp. Du kanske är här idag som inte sagt ja till Jesus, du kommer få den chansen här på slutet. Så vi har den heliga ande, det är den heliga ande självklart som hjälper till att hans egen frukt, som det kallas andens frukt, godhet, kan få växa sig till och bli det där fina äpplet i vårat liv.